Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, hallå. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det är jag väldigt, väldigt glad att du lyssnar på. Även om det finns andra bra podcaster så är jag glad att du lyssnar på just min, just den här. Och i det här avsnittet kommer du att få träffa och lyssna på en person som har startat punkband, som har varit journalist, som har skrivit en feministisk bok, som har bott i New York, som har grundat Popkollo i Sverige. Du som såklart hänger med förstår precis att det handlar om Marit Bergman. Så utan att dra på det för länge, här kommer det. Dill och Duva med Marit Bergman. Lycklig lyssning!
Dill och Duva, min tungsky woman.
Nu låter det bra i alla fall.
Mm.
Tack än en gång för att du är med.
Mm.
Jätteroligt.
Tack för att jag får vara med.
Ja, vi har ju pratat lite, men bara för att eftersom folk ser ju inte, var är vi någonstans? Vi sitter i en gammal gård.
Ja, en herrgård från 1700-talet som heter Jakobsbergs gård.
Ja.
Det är för att jag har ingen studio just nu.
Nej.
Så du var tvungen att sitta i en herrgård istället. Nej, men det här är, ligger en, bara en liten bit från där jag bor i Bredäng.
Ja.
Så fick jag, mina kompisar som jobbar här, fick jag låna ett rum, ja, här. Det var ju schysst.
Men du är utan studio alltså?
Ja, eller studio. Jag har egentligen aldrig haft någon egen studio, men jag har suttit i lokal liksom, där jag har haft lite grejer i alla fall. Och jag kommer snart ha det här i Bredäng.
Ja,
känner man, men jag har inte fått nycklarna dit.
Nej, känner man sig lite handikappad då som artist, men jag inte har något så här?
Nej, alltså just nu, den här hösten så... har det ju varit så extremt mycket annat, ja, att göra som inte har med musik, alltså det har ju med musik att göra, men jag har inte knappt skrivit någonting och ännu mindre så spelat in någonting. Eller jag har suttit i mixstudio och masteringstudio, men
ja,
det är liksom den delen av processen som jag delvis då är i. Så att det har inte behövt, så att jag har haft något ställe, men nu ska jag snart ha ett ställe.
Ja, det blir skönt.
Mm.
Jag tänkte vi skulle börja från början i din karriär. Jag börjar alltid med samma fråga i den här podden. Vad hette gatan du växte upp på?
Långbacken.
Och det låg var?
Rättvik.
Vad är det för, bara för vi ska kunna, eller du ska kunna placera det där på något vis. Vad tänker du på när du tänker på det?
Jag tänker på vad jobbigt det var att försöka cykla upp för backen. Och så tänkte jag på när jag försökte åka skateboard nerför den och misslyckades.
Ja.
Det ligger liksom, det är precis, i Rättvik så kallar man ju då själva stadskärnan, det är ju ingen stad, men kärnan, då säger man samhället, liksom, ska du ner på samhället.
Ja.
Så. Och vårat hus låg ungefär 200 meter från samhället, fast ändå som inte i någon by riktigt, utan lite utspridda hus där. Och så utsikt över Siljan.
Fint.
Mm.
Ja, var det en bra bo där som liten?
Både och. Alltså, nu när jag bor här då i Bredäng så tänker jag att det är så himla bra på alla sätt och vis, för att man är liksom inte låst till något.
Nej.
Vilket ju man lätt blir på en liten ort.
Det är svårt att ta sig därifrån. Eller komma till något.
Alltså, jag gjorde ju det förr eller senare, men det var ju lite så att efter att jag var... Jag kan inte komma ihåg liksom en tid när jag inte ville därifrån. Men det har ju att göra med att jag inte trivdes så bra i skolan och sådär, för att jag hade det ganska jobbigt med mina klasskamrater. Och sen så när jag blev musikintresserad så var det ju väldigt... Ja, men det var ju liksom, det var ju lite kört då.
Mm.
Jag försökte gång på gång så här, starta band och sånt, men det är svårt att liksom samla något underlag som höll i sig.
Det fanns inte så många där.
Nej, fanns några band. Fanns något hårdrocksband och så fanns ett typ punkband som heter Bertil Brulba band. De var faktiskt ganska bra, vill jag minnas. Men nej, men det var, det är ju liksom lite svårt. Så att när jag fick reda på att det fanns något som heter musiklinjen, och att man kunde söka dit och flytta dit. Då,
vad var det innan?
Ja. Ja, då, jag var på den tiden som den bara fanns då, på 10 orter i landet.
Ja.
Så det var liksom, ja, då kunde jag väl söka Västerås, Härnösand eller Stockholm. Jag kommer inte ihåg om jag sökte alla, men jag kom i alla fall in i Västerås.
Ja. Om vi backar kvar lite, kommer du ihåg första gången du blev liksom, du kände något inför musik?
Svårt att peka ut ett liksom enskilt tillfälle. Jag vet att, och det här kommer ju låta så larvigt, men jag vet att jag inte kunde somna om inte pappa spelade Månskenssonaten för mig på piano. lite såhär, vad kallar man det för? Typ humble brag, vad jobbigt det var för mig. Men nej, men så var det. Så när vi åkte till andra ställen, då fick han ta med sig melodikan och försöka spela en melodika istället.
Ja. Det är fint. Så. Vilken vaggvisa.
Ja, jättefint.
Fantastiskt.
Mm.
Ja.
Och sen,
så det fanns liksom alltid musik?
Ja, pappa spelade. Han spelade dels storband och sjöng i kör. Och sen lite senare så startade han tillsammans med några andra, ett typ tradjazzband.
Okay. Ja.
Som faktiskt, de är rätt roliga. Jag har sjungit med dem några gånger. Fast nu var det, jag vet inte riktigt om de finns just exakt för tillfället. Nej. Men för det är han som var liksom lite så här, den drivande kraften, coolade vipporna för några år sedan.
Nej då.
Så.
Ja.
Men
vad heter de? Eller hette?
De hette typ Globstrutters och sen hette de Gubbstrutters, tror jag.
Ja, eller, när de blev äldre.
och nej, men så han spelade och vi hade ju piano hemma och sådär. Och sen såklart så fick vi ju liksom musik i skolan som alla andra barn i Sverige, rätt, på den tiden i alla fall, rätt så tidigt. Så det var ju liksom blockflöjt och så var det kyrkans barntimmar med kör och alla sådana saker.
När började du själv liksom så här ta tag i något instrument eller någonting? Var det blockflöjten?
Ja, alltså det var inte så mycket på eget bevåg, utan det var mer som här är en blås i den här liksom.
Ja.
Och hur var det sen? Ja, vi hade ju piano hemma. Så jag tog lite så där. Jag tror lite, både jag och min syster tog pianolektioner när vi var, kanske gick i ettan eller tvåan eller sånt där. Men jag har så svårt för att läsa noter, så att jag gav upp det ganska tidigt. Det var inte direkt Suzuki-metoden liksom, utan det var ju så här, lärde mig noterna liksom.
Ja.
Och, det roade inte mig så jättemycket. Men sen när jag gick i 50 klass, tror jag att det måste ha varit. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det hände, men då knäckte jag på något vis i alla fall koden. Det här att man faktiskt kan spela ackord och att man kan ta ut låtar som man hör på radion. Så det liksom, jag satt där liksom och tog ut låtar och också hade alla de här vispopböckerna.
Just det, de där.
Och lärde mig liksom hjälpligt att spela, för då är det ackordanalys då. Ackordanalys och text, och så kanske man kommer ihåg ungefär hur låten lät, så kunde man klura ut hur det skulle vara liksom. Men sen så märker man många av de här låtarna som jag lärde mig på den tiden. Sen när jag har hört dem mera på riktigt i efterhand, så inser jag att jag har fattat helt fel liksom.
Ja.
Så, så och då började jag också skriva liksom, ganska kort efter det. Just det här att fatta att det finns ackord.
Ja, så du kände redan där i början att du ville göra egna saker? Skapa egna? Skriva egna låtar?
Ja, precis. Så då var jag väl, då var jag man när man går i femman, 11.
Ja. Vad handlade låtarna om, kommer du ihåg?
Det var ju väldigt liksom, vissa var ju väldigt så här, brådmogna liksom. Jag kommer inte ihåg, det absolut första var någonting med, det var så här, minnen som kommer från mitt inre rum. Men sen, jag kommer ihåg en låt som jag skrev när jag var typ 12 eller 13. Som jag tycker fortfarande är ganska bra. Det är så här kromatisk nedgång, ackordföljt. Och så är det liksom, oh, it feels like dying, oh, it feels like dying. Så vi gick i refrängen. Jag tror versen var typ, jag kommer inte ihåg texten, men jag skulle kunna typ spela den i alla fall nu. Så det var liksom piano Jag var en sån där tjej som satt och sjöng och spelade piano.
Ja. Spelade du själv då eller var det för andra också? Alltså.
Ja, men jag spelade på skolavslutningar och sånt där.
Mm.
Det var liksom, ja, men jag var den där jobbiga som alltid skulle låta när det var skolavslutning. Men sen liksom parallellt med det här att jag liksom lärde mig lite piano och att skriva och sådär, så blev jag också intresserad av punk.
Mm.
Och då blev det lite så här en clash liksom, för att då på den tiden hade jag i alla fall en känsla av att det finns ett visst problem med att vara punkare och sitta och spela så här fina pianoballader.
Det problemet kvarstår fortfarande.
Men gör det, men nu tycker jag att jag har kombinerat det på ett ganska bra sätt. Ja. Jag har fått ihop de där sidorna hos mig liksom.
Ja.
Så det var väl då lite grann. Jag kommer ihåg, hur gammal är du?
40.
Ja, men jag kommer ihåg en tv-serie som heter Degrassi Junior High.
Ja.
Då var det ju en tjej där som heter Spike.
Åh, så mycket kommer jag inte
ihåg. Hon var ju liksom, utifrån att hon såg så fruktansvärt cool ut så ville jag bli punkare. Och sen började jag typ researcha, vad är punk? Så, och så hörde jag...
Det var livsstilen först.
Liksom. Ja, absolut. Ja. Och sen så hörde jag... jag hörde väl typ The Clash. Och sen så såg vi den här Sid & Nancy-filmen med X-Ray Specs med i en scen där. Och... ja, men liksom, du vet, på den tiden också så här, är du också från liten ort eller?
Ja.
Ja, man tar ju vad man kan få lite så där.
Det blev ju gigantiskt stort.
Ja, och det är liksom, man hittar på något vis man söker efter ledtrådar här och där. Så att utifrån Degrassi Junior High, den här Sid & Nancy-filmen och typ någon Clash-skiva, så lyckades jag väl liksom få ihop någon slags idé om vad punk var då för mig. Och sen ville jag och då kände jag ganska snart efter det att jag ville starta ett punkband.
Ja.
Och då var jag...
Hade du med dig några andra då, som att ni var ett gäng? Liksom?
Nej.
Nej,
jag hade ju inte det. Utan, alltså, det fanns några andra typ punkare i Rättvik också, närliggande orter. Jag hade en bästa vän i Grycksbo som ligger 3 mil därifrån. Mm. Vi var liksom punkare ihop.
Mm.
Men hon var inte så intresserad av att spela musik. Och sen... inte så mycket de andra punkarna i Rättvik heller, eller kanske någon av dem. Och så hade jag liksom en känsla av att jag helst ville spela med tjejer, och då var det ju liksom ännu färre.
Ja,
så att då blev det liksom, ja, men jag vet inte, då började jag lite sådär planera för min flykt. När jag liksom bestämde att jag ville ha ett punkband.
Mm. För Rättvikspunken har man ju aldrig hört talas om.
Nej, så. Den existerar väl, men den är, det var som sagt inget så jättebrett underlag. Så att, men sen då, så när jag kom in på musiklinjen i Västerås, då kunde jag starta band. Då startade jag typ 6 band, varav 1 då blev lite mer varaktigt, så, som det var Candy Sack.
Ja, precis. Jag har, hur var det att komma till Stora Västerås då, med liksom den här musikaliska, att det var andra där som var som du?
Det var ju den bästa tiden i ens liv. Det var ju helt fantastiskt. Och för mig var ju verkligen Västerås stort också.
Mm.
Det är typ 120 000 invånare, så det är ju ingen sån där megastad. Men för mig var det ju det. Liksom.
Ja.
För det fanns spelställen, det fanns ställen du kunde köpa skivor.
Ja.
Det fanns liksom second hand-affärer och jättemycket folk som var intresserade av ungefär samma grejer som man själv. Liksom. Så det var ju så enormt, alltså jag gjorde så mycket grejer de där åren. Det var så jäkla kreativt liksom, på alla sätt och vis.
Jag tänker själv när man liksom gör just så, när man tittar tillbaka på det sen, att man var så otroligt intensiv att det nästan blev liksom,
visst. Ja, men man fattar inte hur man var med överallt. Allt det där liksom.
Ja. Ja. 6 band, det är ju många band.
Ja, give and take liksom. Ja. Det kan vara något mer, det kan vara något mindre. Men det var inte så många banden som man verkligen åkte ut och spelade med och sådär liksom.
Nej.
Men det liksom, ja, men efter ett tag så utkristalliserade det sig till att det var liksom Candy Sack som var något att ha.
Hette Candy Sack något annat från början?
Ja. Prime Minister's Whore House. Ja.
Varför hade ni inte kvar det?
Nej, jag vet inte. Det hade ju varit grymt. Jag vet inte hur vi tänkte. Det var väl liksom någon slags, det var också här, men i samband med att vi alla vi i bandet liksom börjar lära oss mer om feminism och sådär. Mm. Och så då är det ett väldigt famlande där i början. Så här, ja. Men kan vi, är det liksom bra att heta så? Ja, men det är kul. Ja, fast ja. Så det var säkert diskussioner
ja.
Om det. Jag minns inte, nu inte riktigt hur de gick liksom, men
ja, men Candice, kommer du ihåg varför det blev det?
Det var en kompis till Nathalie som sjöng, som heter Maria Kesselring, som bestämde att vi skulle heta så.
Mm, ja, så blev det.
Ja.
Vilket år är vi här vid?
92 mm. tror jag. Ja, 92.
Om du liksom försöker ta dig tillbaka där till 92, kommer du ihåg hur du tänkte att musiken skulle vara eller vad du skulle göra med den? Eller ni?
Det var ju lite, alltså det var ju grunge-eran på ett sätt. Så jag gillade ju jättemycket så här. Jag gillade Nirvana och Hole och Smashing Pumpkins. Och sen så via Nirvana så upptäckte vi ju Sonic Youth. För det var liksom, de pratade ju alltid om Sonic Youth i alla intervjuer. Så, och sen så samtidigt parallellt med det så var det ju liksom en svensk våg av både så här indie-våg med Broder Daniel och Han is cool och sen så mera någon slags rock med Fireside och Refused och ja, de är inte liksom samma sorts band, men det var samma scen liksom. Alltså någonstans där mitt i allt det där så var väl vi.
Det blev lite Göteborg, västkusten,
lite
Refused,
ja, där,
och ni var mitt emellan.
Ja, vi var ju mitt emellan Umeå och Göteborg, exakt.
Ja. Och då så. Låter det så här.
Ja, exakt. Nej, men alltså, jag vet inte. Jag tänker ändå att vi hade någon sorts kärna i att vi ändå hade någonting som lät lite unikt. Liksom. För att dels att vi var två som sjöng och som sjöng i stämmor. Det var ändå liksom, det var inte helt... givet att man skulle göra det i ett sånt band.
Nej.
Så bara där så tyckte jag att det kändes ganska unikt liksom. Och sen så tycker jag att vi hade, ja, men vi hade ju väldigt ganska så catchy låtar också. Också som inte så många andra av, hade typ Broder Daniel är ju catchy liksom.
Mm.
Men sen var det ju många andra av de banden i den eran som det var inte någonting jag sjunga med i direkt liksom.
Det var mer bara energi.
Ja, precis, exakt. Ja. Och vi hade ju som båd, vi hade ju jättemycket energi. Extremt mycket energi som vi aldrig riktigt lyckades fånga på inspelningen liksom. Men det var ju helt, det var ju så här, det var ju kaos liksom när vi spelade live. Jag har sett, såg ett gammalt klipp för några månader sedan och du vet, man, nu kan jag liksom förlåta mig själv för att jag var 17 och nu är jag 40 liksom. Men du vet, jag är så jäkla uppmärksamhetstörstande, så det är, alltså det är som ett för det första så är det så här, jag tror vi håller på med någon så här Sonic Youth cover eller någonting, så typ jag, när jag inte har någonting att göra så går jag typ och så här spelar tar trummisens trumpinne och så spelar på cymbalerna och sen så när någon ska spela ett gitarrsolo så typ lägger jag mig framför den människan och sen så ser jag, när jag upptäcker att det finns en kamera som filmar allt det här, jag bara hello gud, ja. Men det är så här, samtidigt så här, det var ju ändå så här, det var ju kul att kolla på liksom.
Ja, det är ju fantastiskt för publiken liksom.
Ja, står man precis där och fantastiskt slash irriterande liksom. Men men jag vet inte. Och så, det blev också någon slags, det blev någon så här hets i det där bandet om vem som kunde uttrycka sig mest liksom, ja, vem som kunde så här, hitta mest expressivitet på scenen, vilket ju var, alltså jag lärde mig skitmycket på det som jag har tagit med mig sen också, för det blev, ja, men det blev som ett krig liksom. Vem ska synas och höras mest här liksom. Och det är ändå, jag tycker att det är fan en bra skola, tänker jag.
Ja.
Både så scenmässigt.
Var, liksom. Skönt att ni var så mot varandra liksom, och att ändå lät, det låter som att ni lät som att alla fick ta sin plats även om det var ett krig.
Det var väl både och. Såhär, typ ibland var det kul och sen så ibland blev det för mycket. Liksom.
Ja.
Och framförallt jag blev nog lite för mycket. Såhär, för att det var, det skulle vara ett band, men det var ändå väldigt mycket jag som såhär, tog mycket plats. Och det är ju alltid såhär, problematiskt.
Ja. Liksom. Då lackar de andra till slut.
Ja, det kan vi ju förstå liksom. så. Men ja, nej, men det var min absolut, det var en mycket bra skola på många sätt.
Ni gav ju ut en EP där, Kill Your Boyfriend.
Mm.
Utropstecken, frågetecken. Mm. Är det slutet på den meningen?
Mm.
Hur gick tankarna där med att spela in och sånt i början? Du sa att ni hade väldigt mycket liksom energi på scen och så. Kommer du ihåg hur ni liksom så här, hur tänkte ni så här, hur ska vi få ner det här, eller var det bara att
köra
på?
Det hade
på,
vi ju liksom ingen aning om. Alltså, det var ju precis, det var ju första, alltså vi spelade nog in någon typ demo innan, innan, men sen så var det ju det, vi gjorde också en demo som var typ låtarna som blev på den EP:n sen, vilket jag trodde den var bättre än som vanligt då liksom, så här, när man får panik och så här. Nej, men jag trodde demon var bättre. Men nej, men det var ju, vi hade ju ingen aning om liksom studio, vad är det? Så här, hur funkar det? Nej. Så det var ju, det var man, då är man ju helt utlämnad till de som står bakom spakarna liksom, i studion väldigt mycket. Och man har svårt att förklara hur man menar, och man kanske inte vet heller riktigt hur man menar.
Nej.
Och för då var ju också så här, jag tror vi spelade in med ganska mycket typ hårdrockare som tyckte att alla trummor skulle vara så här triggade och ligga exakt. Och det var ju skitdumt liksom för oss. Det hade varit mycket bättre att bara så här, nej, och det var ju också så här, man spelar in typ ett instrument i taget, vilket är helt värdelöst om man ändå har ett inrepat band liksom.
Ja, då vill man ju sätta den grejen.
Självklart. Ja, men självklart. Ja. Alltså så många som möjligt som får plats i studiorummet eller studiorummen måste ju spela samtidigt om det är ett band man håller på med. Ja. Annars finns det ju massa andra så här, sätt att bygga saker på liksom, men om man ska ha en chans att överföra någonting av det som man är tillsammans när man spelar, då måste man ju liksom ändå köra ganska mycket samtidigt, tänker jag. Det gjorde vi knappt, alltså, vad jag minns.
Har du lyssnat på det här i efterhand? Eller det har du gjort såklart?
Jag har lyssnat på, alltså jag står inte riktigt ut med att lyssna på de inspelningarna, förutom den sista singeln som vi gjorde som heter Discharge, den är faktiskt ganska bra. Då var Jon Jefferson Klingberg med som någon slags medproducent, mer som bara så här smakperson, och det var väldigt bra faktiskt. Och ja, nej, men det är väl också, då hade vi spelat in en EP och ett album. Ja, det var väl typ det vi hann med oss, den där singeln.
Ja. Och då hade man ju börjat just den här Discharge, den var med i filmen.
Ja, precis. Gud, vilken koll du har, det är otroligt.
Ja. Jag gillar den där filmen väldigt, väldigt bra. Den, den kom ju där lite i samma som Fucking Åmål.
Just det.
Det kändes just ju lite det. Som så här, ja, bror Daniel hade ju låta med i Välkommen till festen också.
Just det.
Det är ett tips till alla att leta upp.
Men Välkommen till festen, det hade jag, vänta. Vilken är vilken film nu då? Vi har gjort låtar till typ två LLM Magen filmer, en med Kansa och sen en som solo.
Fucking Åmål är ju
Lucas
Små.
Jag vet.
Välkommen till festen är ju,
ja, det var där vi gjorde Discharged filmen.
Olle Sarri är med där.
Just det. Men sen massa. Gjorde vi ju, jag gjorde musik till en till LLM Magen film också. Men vilken var det då?
Är det en till?
Ja, för det var där, alltså Discharge var med i Välkommen till festen. Och sen så liksom Waste More Time, som finns med på första skivan, den spelade jag från början in till en LLM Magen film. Och det var ju liksom att jag fick pengarna till den singeln, det var ju tack vare den som jag överhuvudtaget kom igång med att göra skivan faktiskt sen. Vi får väl ta reda på det här. Vad för film jag glömt bort?
Ja, det är
jag, Frida, vad heter hon? Frida, hon som är med i den här Så som är himlen.
Just det.
Hon var i alla fall med i den filmen.
Ja, någon vet vad den här filmen heter. Ja. Jag menar, Välkommen till festen annars är ju ett fantastiskt soundtrack. Om man vill lyssna på hur musik lät i slutet av 90-talet i Sverige.
Det är Jon Jefferson som var han var lite så här musical director eller vad det heter.
Väldigt bra. Väldigt bra grejer. Nu har vi ju liksom hoppat över grejer här, men vi gör väl det. För någonstans där ju så lägger ni ner Candice.
Ja, precis.
Ja. Hur kom det sig?
Det var väl massa olika anledningar. Vi hade varit på en Englands, det här var liksom, jag tror vi lade ner typ slutet på sommaren 98. Och vi hade varit på en Englands turné den våren, som både hade varit jätterolig för att vi liksom för första gången verkligen fick så här spela ihop oss som band. Vi lät ju liksom, vi lät jättebra i slutet på den turnén. Men sen var det svårt socialt, för att liksom vissa av oss var väldigt röriga. Och jag kände nog liksom, som jag minns i alla fall, så kände jag nog att att alla kanske inte gav lika mycket. Nej. Och så hade jag kanske tröttnat lite på att ge mycket och slutat ge mycket själv. Liksom. Och då, jag minns inte riktigt alla vändor. Inte så att inte folk var engagerade, liksom, men det kunde vara så att du vet, folk kunde komma så här asbakis till en jätteviktig spelning. Eller typ knappt komma till en jätteviktig spelning. Man var tvungen att efterlysa folk från scenen. Liksom. Vilket var lite jobbigt. Och sen så var det också typ några sociala situationer där vi var på den här Englandsturnén som jag tyckte var tyckte var ganska jobbiga. Och sen så för min del också så vi gjorde ju faktiskt en EP till där också i slutet som hette Candice at Unite and Take Over. Och den ungefär kring den EPen så började jag skriva liksom låtar som var mycket poppigare och som var lite svårare att liksom föra in i det bandet. Det var min anledning i alla fall. Och sen var det väl lite så här olika med resten av bandet liksom hur kom nog mest från mig att jag ville lägga ner det liksom. Så kommer jag inte riktigt ihåg hur det var. De andra tänkte, några tyckte absolut inte vi skulle göra det och några tyckte väl att det var okej liksom.
Hur kände du, ni hade ju ändå gått igenom rätt mycket där under 90-talet. Kommer du ihåg hur du liksom kände, att var det liksom jobbigt eller var det bara nu är det väl?
Det var nog egentligen asjobbigt, så att mitt sätt att reagera på asjobbiga saker är att säga ja men okej, skit i det, hej då. Så nästa grej. Så får man bearbeta det så 10 år efteråt.
Ja, bryta ihop då.
Ja, exakt. Nej, så jag liksom sörjde inte där och då liksom, utan vilket jag tror att, som jag i efterhand förstått av, att några av de andra tog det ganska mycket tyngre än vad jag gjorde liksom. Så det var liksom full fart framåt.
Ja, så. För du sa att du hade redan börjat skriva låta till dig själv.
Jag kommer inte ihåg vilket som var vad nu liksom, men några av de låtarna på den sista EP:n, de är ju ganska poppiga och jag så här, kan nu tycka att så här, ja, vissa av dem är bra, typ de som Nathalie skrev till den EP:n är jättebra. Mina låtar tycker jag inte riktigt passar in i bandet liksom. Nej. Där det blir bara man känner att det liksom,
det spretar åt alla håll.
Ja, eller att det bara, det bandet handlade om andra saker än och så det var också liksom att innan hade vi skrivit ganska så här politiska texter delvis i alla fall, och då finns det ju så här, då får man ju som en naturlig energi i musiken av texterna som man sen kan förmedla utåt. Men sen när man börjar skriva om så här, oh, jag är så kär eller jag är inte så kär, alltså då, det blir inte samma bäring liksom.
Då måste man spela på ett annat sätt.
Alltså, ja, och det är svårt för det här kommer jag faktiskt nu på när jag mest pratar, men det är ju svårt för ett band på samma sätt att stå, liksom, stå bakom en text som riktar sig bara till en person som handlar om löv. Liksom. Medans i de texterna som vi skrev tidigare så var det ju som men då kunde alla liksom hitta beröringsytor i det och man kunde så här, stå enade mot resten av världen i det liksom.
Så det var en allting splittrades helt enkelt.
Ja.
Men hur tänkte du på med dina egna, du sa själv här innan att de var mycket poppigare och så. Var det verkligen som att du kände nu vill jag göra det här, eller bara blev det så?
Jag minns faktiskt inte riktigt hur det var.
Nej.
Men jag vet att det gick i alla fall ganska snabbt liksom, efter att vi hade lagt ner bandet, tills jag började spela in egna demos. Liksom.
Ja. Så. Vet du vilken som var den första som du gjorde till dig
till
själv?
Mig själv? Vänta nu. Jag tror inte att någon av dem är kvar liksom, på något sätt. Nej. Inte den första, men den här Julia som är med på första skivan, den är ganska liksom tidig i alla fall. För jag fick ett förlagsförskott och så åkte jag och var i San Francisco i 3 månader. Typ, det var väl sommaren efter det här. Och då skrev jag jättemycket låtar när jag var där. Och av dem så tror jag att det är Ja, det var väl i alla fall den som blev kvar liksom, mm. av det. Så ja, det var ju så här, ja, men det tog ju liksom 3-4 demos och 30 skrivna låtar innan man hittade någon slags ja. Riktning på det liksom.
Ja. Så du jobbade fram det liksom.
Ja, precis.
Jobbade du med andra personer där i början?
Det var både och liksom. Mm. Jag var gift på den tiden och då hade vi någon sorts liksom typ 8 kanals porta eller vad det var mm. för någonting hemma, så jag satt och spelade in lite med. Och sen så gjorde jag lite demos i studio och så var det väl liksom, jag visste inte riktigt hur jag ville göra liksom, om jag skulle ha ett band bakom mig eller om jag skulle, ja, men det var liksom, det tog ganska lång tid att klura ut liksom hur mm. hur hela alltihopa skulle funka liksom. Mm. Jag gjorde liksom lite, spela in lite grejer hemma, spela in lite grejer i studio med lite random folk. Och sen och bland annat då, så jag kommer ihåg jag gjorde en demo när typ där Martin från Kent var med och Bengt från Cardigans. Och efter den så insåg jag typ att jag kan inte så här, jag måste så här, spela med några som har tid och inte massa andra band. Så jag kan inte ta några av de här liksom proffsen liksom, för då får jag inte ihop det själv liksom. Så då började jag ragga bland gamla kompisar liksom,
ja.
Som inte hade musik som en karriär men som spelade bra liksom.
Var du noga med att det här är en, nu är jag solartist, vi är inte ett band.
Alltså det där var också ganska flummigt i början liksom. Och jag var nog inte riktigt på det klara med hur jag ville ha det kring det där liksom. Vilket ju ställde till med massa konflikter liksom. Innan jag förstod att det var så här, att dels att så här, att det är okej att jag bestämmer när det är mitt band. Och att då får man säga rakt ut vad man tycker. För då kunde jag börja så här, kommunicera det på ett mycket bättre sätt liksom, vad jag ville och tyckte och så där. För innan var det väldigt mycket att jag så här, lindade in grejer fram tills att jag blev så förbannad för att folk inte fattade, och då sa någonting jätteförnedrande liksom, istället. Ja. Bara, ja men spela inte så jävla gubbigt. Så, ja. Eller liksom, så. Det där är ju också så här. Jag håller på rätt mycket nu med olika mentorsprogram och sånt där liksom, när man träffar mycket yngre människor som spelar och vill och det där är ju liksom att klura ut hur man ska göra det. Det är ju liksom det är det som tar absolut längst tid av allt.
Ja, att få den där kemin att fungera liksom.
Ja, eller så ska man överhuvudtaget ha ett band, vad ska det vara för band, vad ska det vara för instrumentering och hur ska man se på sina medmusikanter? Ska man typ betala dem eller liksom, om man inte har några pengar, hur gör man då och liksom alla såna där saker. Och fast det är också så här, så länge man inte har några pengar, då är det i alla fall ganska enkelt att bara, nej men här, vi har inga pengar men vi kan väl dela på det som kommer in liksom. Fast sen så när jag skulle göra andra skivan, då fick jag ut förskott liksom. Och då var det så här, okej, hur ska jag se på det här nu då, liksom. Så då blev det lite grus i maskineriet kring det där och mycket så här, tog lång tid att reda ut hur man skulle se på det liksom.
Tråkigt med pengar.
Alltså, ja, det är liksom tråkigt liksom, och samtidigt också en sån nödvändighet.
Extremt
liksom.
Viktigt.
Så, ja.
Ja. Du spelade på Hultsfred 2001 på den här demoscenen. Det är ju roligt, då var vi ju på samma spelning fast på varsin sida kan man säga. Vad kommer du ihåg?
Från den spelningen?
Ja, var ju det här rookie...
Ja, precis. Jag kommer ihåg att min basist Mattias var så nervös att han höll på att kräka så att han fick sitta på en stol och spela. Och så kommer jag ihåg att Linda som var trummis kom direkt från så här, typ Göteborgskravallerna till scenen.
Ja.
Och så minns jag... Jag minns vad jag hade på mig. Det minns jag alltid. En röd klänning med så här vitt, rött mönster längst upp. Och så minns jag att jag var kär i en kille som inte var så kär i mig tillbaka.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag kommer faktiskt, alltså när jag tänker på det så tror jag att jag kommer ihåg den här klänningen faktiskt. Mm. På något vis. Och att jag gillade musiken, annars hade det inte varit där liksom. För jag hade hört något innan.
Mm.
Det var liksom, det var synd att, alltså hela den scenen, den här rocken som de hade där under några år. Den var ju väldigt bra på något vis. Mm. Ni är ju väldigt många som har gjort första, som blivit stora sen.
Mm.
Som har gjort sina första lite större grejer.
Första stapplande steg. Liksom.
De hade ju väldigt liksom, så här, känsla för.
Ja, men det var ju bra för det var ju så här att man fick liksom, man fick spela under den typ pressen att så här, nu är det Hultsfred.
Precis.
Utan att det blev liksom för stor. Mm. Det är inte för höga krav på den som står. För man kunde fortfarande göra en så här, man behövde inte vara helt hundra.
Nej. Men det var ju ändå där liksom, så att...
Exakt så. För det var ju verkligen inte 100 det året. Nej. Däremot nästa år.
Ja.
Så, nej, men så det var ju så här, det känns som att just så här Hultsfredsresan, den gick ju väldigt så här, väldigt lagom.
Ja.
Så här, takt utifrån hur mycket man utvecklades själv liksom, typ. Ja.
Skönt att slussas in i det och inte komma på största scenen med en gång.
Fast vissa kan ju, alltså, jag tänker på typ så här Sara Larsson eller så här, någon sån, de bara, nu har ju för sig hon hållit på sjukt länge för att vara så ung liksom.
Ja.
Och har verkligen skolats in i det liksom. Men ja, nej, men jag behövde nog verkligen den tiden.
Ja. Att känna att det växte publik och scenens höjd.
Ja, exakt.
Växte lite i takt med den. Men där också så spelade du in och så blev det den första skivan 2002.
Precis. Efter den rookie demo scenen just. Ja, precis. Ja, men för det var det just så att jag, Ella frågade om jag ville göra en låt till hennes film.
Mm.
Och så fick jag lite studiopengar för att göra det. Och då när jag ändå höll på med den och mixade den, eller om det var, jag kommer inte ihåg, vi var både i Gröndalstudion med Pelle och i Decibel. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde var, men i alla fall då bokade jag, för då sa jag till Pelle att nej, men nu bokar jag för ett album.
Mm.
Typ i januari, fast jag inte visste hur jag skulle lösa det rent.
Nej.
På något sätt.
Men du gav ju ut den här på eget skivbolag.
Ja, precis, exakt. Att,
ja, var det viktigt?
Nej, det var bara nödvändighet.
Ja.
För att ja, det då hade ju liksom harvat runt i några år och så här, försökt få någon att signa mig.
Mm.
Och då jag vet inte riktigt hur man ska se på det i efterhand liksom. Dels så kan jag väl känna nu att så, nej, men det kanske inte var så jävla bra liksom, alla grejer. Och samtidigt kan jag också tycka att så, ja, men konstigt ändå att så, ingen liksom, med öron liksom, eller, och ögon eller kanske framförallt ögon så, förstod den att det fanns potential i det liksom.
Ja.
Men det var alla, jag kom aldrig till den punkten där, liksom, när någon sa hej, här är ett kontrakt, här är en inspelningsbudget liksom. Och då känner jag väl att så här, allting började så här, rinna ifrån mig liksom, du vet.
Bäst att fånga bollen när den kommer liksom,
lite så kände jag, för att det var som att ja, men jag hade ju som trott att det där skulle ha hänt för länge sedan liksom, i någon slags ungdomlig övertro på sig själv liksom, så hade jag verkligen trott att det skulle hända mycket tidigare, och jag kände också att jag kan typ inte leva om det inte händer.
Nej.
Så att då fick jag liksom hitta någon slags lösning på det.
Ja. Det låter som att du tänkte att så här, det är nu eller aldrig, sista chansen på något vis.
Lite så kändes det faktiskt. Och sen kändes det också som att jag hade verkligen börjat fatta hur det skulle låta och vad som var jag som artist liksom.
Mm.
Typ det året innan liksom. Och då kände jag att ska spela in ännu typ en demo. Så liksom. Nu hade det varit en annan grej. Då hade man ju gjort en demo eller kallat den vad man ville och bara lagt ut den, så hade man kanske kunnat tagit det från där liksom.
Ja.
Men då var det ju så här, men ska man göra det här eller ska man ska göra det på ordentligt eller hur ska man så att det var ju liksom väldigt så här, hej och ho allting kring det där. Det fanns ingen plan.
Nej.
Alls, utan det var ju bara verkligen så här, fånga allting i stunden. Men jag var, befann mig i någon slags momentum liksom. Ja. Att det är så här, dels var det ändå, även fast det var inget skivbolag som hade så här, visat plånboken, så var det ändå att, men det var lite media som började vara intresserade. Och jag fick ju liksom lite spelningar här och där. Och jag hade liksom hittat folk att spela med som ville spela med mig och som tyckte det var kul. Mm. Framförallt hade jag hittat Åsa, och det känns nästan så här, att jag hittade henne liksom, det kändes som en ja, nej, men det var en jätteviktig grej för liksom hur det skulle kännas på scenen.
För det kändes ju sen som när skivan väl kom ut, det, den, det låter dumt att säga, men det slog ju ner som någon sorts bomb på något vis.
Ja, i alla fall väldigt... i Indie-Sverige slog det ner det, precis.
Ja, finns det något annat?
Nej, men där blev det så här, och det hade jag hade liksom det på känn också, att det här kommer ju funka jättebra liksom, med det här och allting var som...
Vad tror du nu i efterhand, vad det var som gjorde att det blev en sån ändå framgång, även om det inte var i hela Sverige?
Det var ju så här väldigt, det var ändå så här några av... Jag tycker själv att jag har ändå ganska så bra popkänsla liksom. Och alla de låtarna ville någonting. Faktiskt. Så alla de låtarna på den första skivan ville någonstans. Och sen så också så här, mitt sätt att vara liksom både på och av scenen var... det fanns inte så många tjejer som var som jag då.
Nej.
Så att det, jag tror att jag fyllde ett litet tomrum liksom. Eller man märkte ju det, så typ den första Hultsfredsspelningen efter det, den skivan var släppt 2002 då, den sommaren, då var det ju så jävla mycket tjejer längst fram som bara typ tack så.
Ja.
Alltså på något vis för att nästan alla andra tjejer som fanns liksom, som verkade då i någon slags popkontext i Sverige var ju väl, men det var väldigt stylat och liksom ja, inte så vilt liksom.
Nej, man skulle vara sådär, den där produkten typ som
lite
stod
så ändå. Alltså, sen så det där kan man ju diskutera länge, så här, vad som är produkt och inte liksom, men att det, min grej var ju väldigt så här att tilltuffsade i kanterna liksom. Och jag sjunger typ surt på halva skivan och liksom att det är, eller det är väldigt så här slängigt ändå liksom. Och jag tror att det fanns, att man liksom fyllde ett så här känslomässigt behov hos många av de tjejerna liksom.
Ja, väldigt, för jag har tänkt på det väldigt ofta, att det är ju, det är trots allt, om man går runt och frågar folk så där, ja men de har varit och kollat på någon spelning, eller varit någon kille som inte sjunger rent och bla bla bla. Så frågar man, har du så här, kan du säga någon tjej som inte sjunger rent?
Ja.
Och de flesta kan aldrig räkna upp någon.
Ja.
För att det är hela tiden den där bilden. Nej, men det, att det ska där vara är ju så liksom snyggt och
ja, och jag kan verkligen så jag kan verkligen beundra en sångerska. Jag tycker inte så här, som är en sångerska, och jag tycker inte med att man ska inte sjunga falskt för sakens skull liksom. Men när det finns andra saker i musiken som är viktiga, och man då låter sig hindras av att så här, en brist på kapacitet liksom.
Ja.
Jag kommer ihåg när vi var på kalasturnén, första året som jag gjorde kalasturnén, då var det då jag, Magnus Karlsson, Håkan Hellström, vad var det mer? Typ Timbuktu, eller det var något mer. Och typ, ja men Håkan sjunger ju som han sjunger. liksom. Framförallt då. Liksom. Ja. Och Magnus Karlsson, han är ju en fantastisk sångare, men det är ändå så här, just där, liksom, var många, den premiärspelningen, det var ju ändå så här, ja, allting låter rätt inbördes, men han var typ en halv ton off liksom, hela konsert, vilket var ändå fint liksom.
Ja.
Och då den så här recensionen som var i Expressen dagen efter, då var det så här, Anders Nunstedt, alltså det är ju löjligt att man kommer ihåg en sån recension så väl, men det var verkligen så här, typ Håkan så här, kungen, och Magnus någonting annat, babam, och sen Marit Bergman, falsk sång.
Så, ja, exakt den grejen.
Bara, liksom. Tack så mycket, vad bra. Alltså, såhär, som att ingen annan sjöng falsk på den jävla turnén. Liksom. och jag vet inte, det blev så jävla sur då. Så min mycket milda hämnd var att typ inte bjuda Anders Nunstedt på kampanj. På,
bra, det kunde han fan ha.
Exakt. Och inte heller sådana här chips. Så.
Nej.
Ja. Men det var ju ändå liksom, det kan ju, kan man ju ändå säga att det liksom var någon slags essens av hur man fick och inte fick vara.
Ja. För sen så fick du ju ett lite mer Sony BMG kommer in där precis. Och
nu ska jag kommer bara på att så här, Håkan har också fått skäll liksom.
Ja,
sådär,
det har han faktiskt fått.
Men samtidigt så här, men med så här, slash geniförklaring hela tiden liksom.
Ja. Att vilket, det ändå är okej liksom.
Ja, nu, ja. Jag vet inte. Nu snurrar jag in mig i någonting här säkert, men ja, inte vet jag. Men var vi någonstans? Jo, ja. Fylla ett behov liksom. Och jag tror ändå att jag gjorde liksom.
Ja,
med det. Också att jag är ganska, framförallt när jag står på en scen med, och band, med ett stort band och sånt där, då är jag ganska mycket skiteri liksom.
Ja.
Så jag glömmer verkligen bort hur jag ser ut och allting sånt där. Det är bara så här, saker ska bara ut från mig liksom.
Ja.
Och det, just där och då så fanns det inte så många tjejer som
Nej, verkligen inte. Så. Det var ju väldigt roligt att se dig.
Mm, jag kan tänka mig det.
Ja, faktiskt. Annars hade vi inte suttit här.
Nej, precis.
Mm. Men sen kom ju det stora skivbolaget. Mm. Och då fattade ju de lite trögt. Mm. Och så ger de ut skivan igen. Jag hittade en då får du någon sorts en recension utav Patrik Forshagen på Nöjesguiden.
Mm.
Vet du vad han har skrivit?
Nej.
Det är väldigt roligt. Wannadies är fortfarande ohotade på den svenska powerpop-scenen. Men med utveckling av rutin och teknik kan Marit Bergman mycket väl vara den som tar över titeln. Och sen kommer det sista. Men det lär dock dröja.
Ja.
Det är så här hiss och diss på något sätt.
Ja, visst. Lite så här, vad heter det? Passivt, aggressiv.
Ja.
Så. Nej, den har jag faktiskt lyckats förtränga. Det var ju bra. Så.
Den ena, han hissar ändå upp dig som att du är så här bra och sen så kommer det sista meningen. Men det kommer att dröja.
Ja. Det dröjde inte så lång tid.
Nej, så. Verkligen inte. Så det kan han ju få äta upp faktiskt.
Ja, nej, men det där med recensioner och sådär, det liksom, ja, nu tog jag ju upp en recension själv liksom, med den här Anders Nunstedt-grejen, men det är bara för att liksom illustrera. Men jag är ju också så här, såklart jag ta åt mig skitmycket om jag inte får 5+ överallt liksom. Men sen så ju mer man håller på desto mer lär man sig att skilja ändå lite på vad som är liksom någonting som skrivs för textens skull och någonting som skrivs för att det faktiskt är så. Sen måste ju alla recensenter måste ju liksom, man kan inte bara sitta och skriva jo, men jag tycker att, jag känner att det blir en astråkig text. Man måste ju skriva ju, så här är det.
Ja, så. Man måste ju provocera lite.
Ja, eller bara också så här i text, det ser skittråkigt ut. Man bara så här, vinlägger sig hela tiden om att så här, påminna människor att men, det här är faktiskt en subjektiv åsikt.
Ja, ja liksom. det finns ju inte.
Nej, men det är menlöst. Liksom. Men däremot när man får det där mot sig, liksom, då tar man ju fortfarande åt sig som att så här, man bara, vadå, tror du att du kommer med sanningen? Liksom. Så bara, nej, det gör ju man ju inte. Utan man skriver utifrån vad man tycker och tror. Och sen så har väldigt mycket av det där att göra med liksom, ja, men vilken kontext man hamnar i. Och att man ska liksom, helst ska liksom den recensenten då ha hört den på en bra dag. Eller så här, kunna relatera själv
och till det som finns. Och recensenten må liksom bra den dagen också.
Ja, men det var det jag menade. Att recensenten ska ha en bra dag. Liksom. Ja. Och att Och att recensenten ska kunna liksom då också relatera till det man själv skriver om och det man kommer ifrån.
Ja,
liksom.
Precis.
Sen finns det ju vissa som är så himla verkligen breda och allmänbildade i musik och som har ändå ganska bra förmåga av att så här, förklara för den som vill lyssna då, liksom, hur det eventuellt låter och vad som är vitsen med ditt inrätt och samtidigt skriva ordet. Liksom.
Mm. Det är en svår så. Konst.
Ja, det är skitsvårt. Också nu för tiden är ganska så här, alltså det är ju inte ens knappt ens viktigt längre liksom. Känns det som, alltså det finns ju inte.
Det är ju viktigt och inte viktigt. Just när allting finns så finns det ju också, kan finnas en poäng ibland att någon så här petar folk åt olika håll. Du som gillar det här kanske
absolut
gillar det här
liksom. Men nu gör ju typ Spotify det åt de flesta liksom. Så. You might also like
Spotify, de behöver man inte heller bjuda på champagnen och chipsen heller. Deras listor. 2003 så får du Petri Guld för jag skulle vilja säga årets artist, fast det är årets kvinnliga, för det var uppdelat där på något märkligt vis. Hur var det?
Det var ju fantastiskt. Ja. Men det trodde jag verkligen inte att skulle. Då fick jag blev helt chockad.
Ja.
För att Robin var nominerad i samma kategori.
Ja.
Så. Och det är ett publikpris.
Ja.
Så jag tänkte väl att ja, men den som har liksom flest fans får väl ja. Mest röster.
Ja. vad betyder det för om du skulle säga det liksom för dig som artist?
Som artist, ja, alltså rent så karriärmässigt var det ju så mycket lättare att förhandla med skivbolag efter det. Så. Det var väl det.
Men om du tänker liksom det blir ju som personligen alltså såklart du måste ju fått en jätteboost i självförtroendet.
Ja, gud ja. Mm. Ja, men jag vet inte, alltså självförtroende har jag liksom i själva musiken, när jag gör musiken, när jag står på scen, när jag så skriver mina låtar, när jag står i studio, då har jag ett grundsjälvförtroende där och som jag alltid har haft liksom, rättmätigen eller ej liksom. Men jag har alltid känt att så här, ja, men jag gör någonting som jag vet inte, just där och då i skapande processen så har inte det där ändå så stor roll liksom. Sen så kan ju jag också så här, tvivla ibland och så här, man spelar in grejer som man ena dagen tycker är fantastiskt och sen nästa dag är det bara skitdåligt och sen och framförallt med skrivandet att jag tror ju alltid fortfarande att där, om jag sitter fast och inte får till någonting när jag försöker få till någonting då tror jag att men det blir inget mer och det här var med jag har visst skrivit min sista bra låt och nu blir det bara liksom skit härdan efter liksom. Ja. Och så kan ju den där spärren hålla i sig längre eller kortare tid liksom. Men jag kan inte säga att det är en liksom rent så här, musikmässigt har så mycket betydelse ändå med den sortens bekräftelse.
Nej. Det är mer en kul kväll.
Det var en askul kväll, en fantastiskt kul kväll. Och som sagt, så här, alla sådana där branschgrejer är ju så här, ja, nej, men då blir det ju lättare att få människor att ge en pengar att göra mer musik. Liksom.
Ja, så. Det är bra. Det blir någon sorts större konstnärlig frihet.
Ja,
med
de
pengarna.
Ja, liksom. Absolut. Gud, ja.
Behöver man inte tänka på precis allting.
Exakt.
Efter det där också så du startar Popkollo.
Mm.
Det är också
2003.
Mm. Ja. Berätta, jag tror inte ens att folk vet nu när det har växt så himla stort att det var du som startade.
Ja, så här var det då. För att vara exakt. Alltså då hade jag ju spelat musik i ungefär 10 år. Med band och sådär. Och hade liksom hela tiden tänkt att... För vi var ju, när vi spelade med Candysax så var vi ju nästan alltid så här ensamma tjejer. Det fanns ju några andra gäng. Det var så här Cindy Kills med och Donuts, Foreheads. Och sen enstaka tjejer i andra band liksom så här Cecilia Nordlund och Karin Dreyer och Nina Ramsby som ju var tjej då så vi liksom och jag hade väl trott att det där skulle ändra sig på något vis för jag kände mig alltid så alltså på ett sätt utsatt då liksom, med att spela, ibland kunde jag verkligen känna att så här, det spelar ingen roll vad vi gör på en scen för det kommer eller vad, hur det låter det kommer alltid det är, så här, det är en tjej som gör det här det kommer sitta som ett filter mellan mig och
så, den där meningen, ni låter ju bra för att vara tjejer.
Ja, precis, men folk kunde ju faktiskt säga så liksom. Och att det hela tiden blev någonting att förhålla sig till på gott och ont liksom. Tyckte jag ändå att det var jag tycker fortfarande att när jag hamnar i sådana situationer jag tycker det är skitjobbigt att behöva liksom ens tänka på det liksom.
Ja.
Och det finns ju massa lösningar på det liksom, men en av lösningarna är ju att så här, ja, men om det blir fler tjejer som spelar då är det inte, blir det ingen stor grej och så kan vi alla vara musikanter liksom. Men som sagt, då hade jag ändå trott att så här, på de 10 åren att det kanske skulle ha hänt lite mer än vad det hade gjort. Och så skulle vi göra en spelning på Storsyran det 2002. Då var det jag och Åsa som åkte upp bara då, min piano-klaviatur-tjej. Och då var vi de enda tjejerna på den här flygbussen som alla artisterna åker på från flygplatsen in till stan. Eller det var en annan tjej i något amerikanskt band också. Men annars var det så här 50 killar och 3 tjejer. Och man bara, fortfarande liksom. Ja. Det här är helt sjukt.
Ja. Ja.
Och då i samband med det här hade jag nog hört om Rock Camp for Girls som finns i USA.
Mm.
Och tänkt att ja, men det är en skitbra grej liksom, att man får jobba på det i lite så isolerad miljö. Där liksom där och då blir det ju som på, i liksom själva kollot, så där och då blir det ju en så här låtsasvärld, där faktiskt alla bara är musiker och inte behöver förhålla sig till någonting annat.
Nej,
liksom.
Ja.
För det finns ju, alltså man kan jobba med det på massa olika sätt, men jag kommer, det var ju ibland var det så här typ tjejbandsrocken eller liksom sådana grejer som man blir inbjudna till, och då blir det också lite så här, ja men det är alltid knepigt då när man berättar redan från början att så här, här har vi tydligen ett problem eller liksom och liksom hur fan kommer man runt det där liksom. Och då tänkte jag just, ja men läger, det är ändå, det är så bra grej just för det här att så här, att liksom att folk får pröva, testa, söka sig fram utan att det liksom står någon och liksom tjuvlyssnar i replokalen bredvid och vi ska se om hon är bra fast hon är tjej.
Ja. För det kan ju bli väldigt hämmande där.
Ja, man blir ju skitnervös. Alltså det var så här, och som jag tänker med musik också, att spela musik som handlar jättemycket om sväng liksom ofta, och att komma in i så här, komma in i någonting. Om du hela tiden står och tänker så här, jag får inte vara dålig nu för då kommer de tycka att jag är dålig. Alltså jag måste vara bra, jag måste vara bra. Då tappar man ju det svänget på en gång liksom. I alla fall, alltså man kan ju vara, det finns, känns som att det finns två. Man kan ha en känsla av att så här, att nu jävla ska jag visa dem. Och det kan vara en bra grej, för det kan liksom föda energi och så här. Men om man bara hamnar i det här att man känner sig iakttagen och rannsakad, då är det väldigt lätt att så här, tappa som musiker, tycker jag. Så för att liksom komma undan det, alltså behöver man ha en separatistisk miljö liksom. Och det var ju mycket därför så här, jag är ju skitglad att jag fick lära mig att spela tillsammans med andra tjejer liksom, för att då var det så här, ja, då var det ingenting var någonsin någon deal, man var aldrig, man vågade fråga allting och liksom man vågade vara dålig tills man blev bra liksom. Så att för att liksom skapa det här då liksom, dels ur egoistisk synvinkel att jag inte ville vara själv längre liksom. Och sen också för, ja, men för att det är en bra grej för samhället typ. Så, så började vi prata då, jag och tjejerna i mitt band började prata mer och mer om det här, och sen så råkade Janne Kleman på Rockparty överhöra detta. Och då tyckte han att men vadå, det här kan vi göra i Hultsfred, det här är idealt, där skolan står tom under somrarna, vi har lokaler, vi har och då är folk som går liksom, typ managementutbildningar eller liksom musikindustriutbildningar, ja men då kan vi någon, då kan de jobba med det här liksom, som en, ett led i sin utbildning och så vidare. Så då fick vi ganska direkt på där, så fick vi en tjej som projektledare till det här, som heter Åsa Jonsson, som fortfarande jobbar med kollot liksom. Och tack vare att det var just hon så tror jag att det var väldigt mycket hennes förtjänst att det liksom inte bara blev över en sommar liksom.
Nej, för nu har du växt sig jättestort.
Ja, ja, visst, det är liksom, det liksom på typ 12 orter i landet och flera hundra tjejer som går kollo varje sommar.
Ja, har du någon gång satt dig ner och tänkt på, tänk så många, den här idén som du fick, hur många nya band det har skapat?
Ja.
För det, alltså, det kan ju vara flera hundratals.
Liksom. Ja, alltså, fast det är så svårt att veta vad som är vad också. Ja. För jag tror att så här, popkollo finns och det har en så här viktig del i mångas liv. Liksom. En del av de tjejerna har fortsatt att spela, andra har det inte, men det har ändå varit så här, för många av dem har det varit en viktig push framåt liksom. Att liksom orka med sig själva lite mer i sin tillvaro och liksom att hitta någon slags kraft i den speglingen liksom. Jag måste knäppa upp mina brallor här, jag kan tänka alltså inte så mycket ska jag säga nu för lyssnarna, det är bara, bara själva, nej det är inte så att jag klär av mig, jag bara släpp lite. Nej men dels är det ju liksom att du såklart att det har en praktisk betydelse då liksom för de tjejerna som har varit där, men sen är det också själva tidsandan, bara att det finns popkollo och liksom jag tror det har liksom betytt lika mycket för alla, eller också betytt väldigt mycket för de tjejerna som har kommit dit och haft workshops och träffar andra tjejer och så, så nu finns det ju verkligen ett så här jättestarkt community för liksom tjejer som spelar musik i Sverige. Och det förgrenar sig åt en massa olika håll. Liksom. Och det, också finns, det finns också liksom mer av en så här vilja i musikbranschen. Att, och bland så här, all, musiker generellt. Liksom, att att skapa liksom mera utrymme. Så jag vet inte vad som är vad, men jag vet i alla fall att jag tycker att det ser väldigt annorlunda ut.
Det har ju förändrat jättemycket till alltså, det bättre.
Ja, alltså sen är det ju mycket kvar att göra liksom. Men bara som en så här, som nu när jag håller på att leta musiker och så till min nya Grey. Ja, men när jag ska liksom ut och spela lite så där, då alltså då kan jag, då har ju jag flera liksom, jag har ju hur många tjejer som helst att välja på om jag vill spela med bara tjejer liksom. Och det hade jag faktiskt inte då.
Nej.
Och om de eventuellt fanns så visste jag inte om dem liksom. För nu finns det mycket mer så här praktiska nätverk liksom, för ja, det, om jag, det är ju aslätt att hitta en kvinnlig trummis på liksom, det hittar du på en kvart liksom. Vilket tog, kunde ta mig ett år då, för 10 år sedan liksom.
Och det finns fler stycken så du kan
spela
den musiken jag
Ja, precis. Så, nej, men det, mycket har verkligen hänt. Sen är det liksom inte klart på långa vägar, men
nej. Vi får hoppas vi kommer, kommer dit där det känns att det är klart.
Ja, Popkolla har ju inskrivit i sina stadgar att det ska vara nedlagt senast 2053. Och då tyckte vi att vi var lite så här väl optimistiska. Men jag känner inte att det var, jag känner nästan att det var pessimistiskt nu. Liksom. För om det går i den här takten, då är det så här högst, högst 10-15 år till så är det liksom fixat.
Ja. Vi hoppas att vi kommer dit. Om vi går tillbaka till dig igen. Nu hade vi utflykten, det var ju du också, Popkolla. 2004 släpper du nästa Baby Dry Your Eye. Hur, var, hur tänkte du inför den skivan? Då hade du ändå liksom så här, du hade liksom fått fans och du hade blivit någonting och sånt där. Liksom. Känner du någon press eller någonting sånt?
Jag vet i alla fall att typ den första låten på den skivan, Tomorrow is Today, den är liksom skriven direkt till de tjejerna som står längst fram på konserterna. Så den hade jag aldrig blivit till om jag inte hade varit i den situationen. Den är ju verkligen skriven utifrån. Nej, men jag vet inte vad jag tänkte liksom. Om det var press, ja. Det är klart det var press. Fast mer som en rolig press bara. Det var en positiva förväntningar. Det hade skapats positiva förväntningar på mig. Och jag hade en jättebra A&R, Per Lindholm på BMG, som var väldigt så här, krävande på ett bra sätt liksom. Och samtidigt så det var ju så skönt liksom att bara vill ha liksom så här många veckor i studio och så, det kan vi ordna. Fan vad skönt. Så,
bra förhandlingsläge.
Ja, nej, men det var jätte, det var mycket kring det som bara var ashärligt och liksom man får ha typ en så här stylist och fotograf och så här, det var jätte, kändes hur härligt som helst. Och samtidigt var jag också, redan då var jag så jävla trött liksom. Jag var ju så, blev så utbränd på den här första skivan. För att just att jag släppte den själv och liksom, ja, jag vet inte vad som är vad med det här liksom, men jag släppte den på eget bolag. Jag skrev alla låtarna själv. Jag var kapellmästare för mitt eget band. Och även om jag hade liksom hjälp omkring mig, jag hade management och jag hade ju liksom då och då hade jag i alla fall turnéledare, även om kanske inte var så mycket till turnéledare utan mer så här turnéfyllon så. förlåt Björn. Nej då, men det var liksom, det var inte uppstyrt någonting liksom. Och sen var det också så helt ogreppbart att veta hur mycket man bara, det är bara fler och fler grejer som kommer hela tiden så här. När ska det ta slut, hur mycket ska man behöva tänka på, alltså man vet inte vad arbetet innehåller riktigt.
Nej.
Det är så här, man bara, ja, jag tar jobbet, vad är arbetsuppgifterna, de bara, jag vet inte, men asmycket grejer och vi vet inte när det slutar alltså. Nej. Så själva den, den mentala, det mentala tillståndet var liksom, jag blev lite knäckt på det liksom. Jag orkade inte, jag fick så här, jag gick till en psykolog som bara, du måste sjukskriva dig för utmattningsdepression. Jag bara, jag har inte tid.
Nej.
Det går inte. har liksom, vi ska spela in den här EP:n så.
Ja.
Så det var liksom blandat med att det var, ja, men jag var ganska ledsen liksom den tiden för att det var så tungt och jag fick aldrig liksom riktigt vila ut det. Nej. Där. Och blandat med en otrolig så här input av liksom glädje och energi för att så här, liksom folk omkring en som bara tyckte det här var så fett och man fick så här, publik och fans och liksom allting sånt. Så att det var en väldigt så här skakig men härlig situation liksom.
Och det minnade så. Ut i,
ja,
det i
var,
den
skiten. Ja, precis. Ja. Och ja, precis. Ja.
Ja.
Ja, så var
det. Det är ju några I Will Always Be Your Soul.
Den är ju ett rent beställningsverk för min A&R som tyckte att jag behövde en till singel.
Ja. Är det så? Jag tror att den hade någon så här fin
jag
fin
vet,
tanke.
Eller hur? Ja. Nej, men för jag trodde typ att jag hade skrivit klart allting till skivan. Jag bara, gud vad skönt. Så här.
Ja.
Men så sa Per att så här, nej, men du pröva och se om du kan skriva en singel till. Jag bara, fan. Ah, men så var vi i alla fall på, då var vi på förbandsturné med The Cardigans i runt om i Norden. Och så åkte vi Nightliner genom Norge. Och i Norge finns det ju väldigt mycket tunnlar. Och jag är då halvt norsk. Och vi semestrade väldigt mycket i Norge när vi var små. Och när jag och min syster var små så hade vi en lek som gick ut på att det var natt när man var inne i tunneln. Och sen så var det dag när man kom ut från tunneln. Ja. Så här, inte så komplicerad lek. Men det höll vi i alla fall alltid på med. Och så var, under den här perioden då, så hette vi också, vi kallade varandra för Eva och Katarina. Av någon oklar anledning. Så när vi åkte igenom den här tunneln under den här Norge-turnén då med Cardigans, så bara kom det där, just ja. Så började jag tänka på det där. Och sen måndagen efter så var vi i studio och så skrev jag klart den i studion liksom, på plats. Så det var ett lyckosamt liksom.
Det var
bra att han sa till
att han
mig.
Sa till. Han visste att det fanns lite.
Ja, han kände att det fanns någonting kvar igen liksom.
Ja.
Så ibland, jag vet inte, det är lite som så här, jag har varit och tränat CrossFit idag. jag kan inte träna sånt själv. Jag ger upp på en gång. Men om jag har någon som står bredvid och skriker åt mig, då kan jag göra jättemycket.
Vi behöver en hit till eller 100 kilo till.
Exakt. Då så. Och ibland så här, kan det faktiskt behövas liksom.
Men
sen är det också det här med liksom, det är ju liksom lite kul att säga ens mest känslomässiga låt som folk har flest tatueringar på liksom, att den är liksom ett evil skivbolag som vi ska ha mera pengar, skriv mera. Men faktum är att alltså jag har liksom funderat väldigt mycket på hur det funkar och så, och det jag sluter mig till det, att man kan aldrig bestämma när liksom låtskrivarguden ska komma på besök, för jag tror verkligen på att det finns en låtskrivargud eller gudinna. Och den, hon eller han eller hen eller den kan liksom komma och hälsa på under stark press eller när man är ute och så här badar eller när man försöker natta sitt barn. Man har liksom ingen kontroll över. Det man kan råda över själv, det är att man, så här, man kan sätta sig vid pianot och försöka skriva något. Det kan man råda över själv. Och man kan råda över att man kan bestämma att man ska skriva en låt. Och så kan man faktiskt skriva en låt, skriva klart den. Men att det ska bli en låt som betyder någonting för någon eller för en själv liksom, det finns det inga. Det bestämmer ingen. Det bestämmer bara Gud. Låt skriva Gud.
Det här var det som du sa innan, positiv press eller positiv förväntan.
Ja, visst.
Hade ju han då.
Ja, exakt.
På en vis. Där i den där tiden också, det ramlade ju priser över dig liksom. Och sånt.
Förlåt, jag måste bara komma på. Jag ska dra ett sms hem och bara säga att jag
blir sen. Ja. Det tar en liten stund till, tror jag.
Ja, då. Men det är långt. Det är bara så här,
om det är okej.
Ja, absolut. Det är så här, mitt barn ska lägga sig nu. Så då får Emil ta läggningen helt enkelt. Ska vi se. Yes.
Ja. Då går vi vidare helt enkelt, tycker jag.
Prisregnet.
Ja, då får du ytterligare en gång årets kvinnliga artist och årets live, guldmicken.
Och Grammys också. Glöm
ja, Grammys. Ja. Ett verkligen superår liksom.
Ja, precis.
Men just den här guldmicken, årets liveartist. Det känns ju som att du måste bli väldigt glad för
det. Ja, typ, ja, men det är nog det finaste priset jag har fått ändå, tycker jag. För det är så här ett publikpris och det handlar om så här kärnan i det man gör.
Ja.
Så fantastiskt.
Om du skulle så här, de andra priserna är viktiga också, men är det alltid att ett sånt livepris står högre för dig?
Eller för sig kompositör är jag också astolt över. Mm. Fast Grammys är ju så flummigt liksom. Det är så publikpriser är ju en sak. Det är ju alltid bara väldigt härligt. Och Grammys förstår man aldrig hur det funkar. Det är så att de byter typ jury set varje år liksom, och det känns ofta ganska random liksom vem som får de där priserna. Ja, nej, men det är som med alla de priserna, det är askul när man får dem och det betyder saker för liksom, för att man kan säga kolla här, här har jag och då kan du väl låta mig göra det här. Men däremot så, liksom, när man funderar på det, det är ju precis som med recensioner liksom, när man börjar analysera vad det är för någonting liksom, och då är det så ja, men det är kontextberoende och ingenting att fästa någon större vikt vid egentligen.
Nej,
liksom.
Nej.
Så, även fast det är askul att få pris.
Men mitt...
Astråkigt också att inte få pris.
Ja, det är det tråkiga. Ja. Mitt i när du har ditt det här superåret, så för året efter så släpper du en skiva till.
Var det inte 2006 jag släppte nästa?
Ja, just det. Ja. Hur, för då blir det ju samma sak där. Du har tagit ytterligare ett steg upp eller någonting. Och så kommer det ytterligare press på liksom. Blev det ännu lättare då? För det var som att du sa att det blev liksom, det var fler som hjälpte dig och du fick mer koll på saker och ting.
Alltså just då kändes det som att såhär, men då var det som att jag hamnade lite ur någon slags sväng ändå. Såhär, för att det är ett par av dem som jag hade jobbat med på skivbolaget slutade. Jag visste inte riktigt själv vart jag ville ta vägen liksom, med det. För att det var också så här, när man blir känd då liksom, så blir ju både ens person och så här, ens, folks uppfattning om ens musik blir ju liksom en karikatyr, som ju, alltså det behöver typ funka så för att det ska nå fram. Det, är så här, det behöver vara så här, ja, men det är den här tjejen som är så här och hon låter så här. Fattar ni? Ja, vi fattar. Men det blir ju alltid väldigt tröttsamt att vara en att bara vara en av sina många personer liksom, ja, på något vis.
Ja,
ja. Så att jag var nog ganska så här famlande på alla plan där liksom, hur jag ville att det skulle låta och liksom den skivan, den I Think It's a Rainbow skivan, den är ju extremt spretig liksom. Det är så allting från typ lite så här new wave inspirerade disco poplåtar till så här singer-songwriter mysgitarr liksom. Så sen så kanske det finns någon slags kärna där ändå av själva, alltså melodispråket är väl detsamma och texterna liksom, sättet jag skriver texter på är ju, liksom, har ju någon slags kärna då i sig, men nej men framförallt liksom hur man ville att det skulle låta tyckte jag var lite svårt att veta vid det läget. Också så här, så finns det ju, när man är en ny artist eller när det bara liksom känns som att så här, nu ska vi maxa det liksom, då är det ju så lätt att få folk omkring sig med sig på tåget liksom. Men då när det är så här, då var det mer så oklart liksom, kan det här verkligen bli typ större i Sverige liksom. Känns som att man skulle behövt vara en så mycket mysigare artist liksom, för att det skulle bli större.
Ja.
Och så hade jag ju liksom börjat få lite så här hype i USA och ja, men framförallt i USA, så här blogghype liksom. Vad ska man försöka följa upp det på något sätt? Hur ska man göra då? Så här, också så här, och på den tiden var ju det verkligen så här helt famla i mörkret liksom. Mm. Nu finns det ju mycket mer så upparbetade vägar liksom, mm. att och många band så tänker inte ens på att bli signade i Sverige liksom, utan
nej, det känns de går som direkt,
att, ja, exakt. Men då var det ju så här, ingen av jag och ingen av dem som jobbade omkring mig hade riktigt någon så här liksom, uppfattning om hur man bar sig åt på bästa sätt liksom. Så det var, jag vet inte, jag tappade lite så här riktning liksom.
Ja. Kände du att var du liksom rädd att musiken skulle försvinna från dig? Alltså att skapa musik.
Ja, fast, men det är man nog alltid rädd för. Så här, typ varannan vecka. Så fort jag sitter och försöker skriva och jag inte kan skriva, så tror jag att det är sista gången jag har skrivit någonting. Liksom.
Ja, det.
Så att det är återkommande. Liksom. Ja.
Har du något knep för att ta dig ur en sån, just en sån...
Ja, jag har några stycken. Alltså, dels att ge sig själv uppgifter och framförallt försöka ignorera om det blir bra eller inte. Så här, man kan ha, som jag brukar ha i alla mina så här låtskrivargrupper liksom, när jag jobbar med ja, men som fröken. Så. Mm. Då, är det ju, man, då kan man till exempel ge dem i uppgift att skriva en låt baserad på ditt senaste sms.
Mm.
Skriv en låt om en artikel i dagens tidning. Ta en låt, sno formen, skriv en egen. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Så det är en grej man kan göra. Man kan ge sig själv uppgifter. Men då måste man ju hela tiden vara så här sträng mot sig själv. Att det här behöver inte bli bra.
Nej.
Det är okej. Okay, ja. Liksom.
Bara det händer någonting.
Ja, precis. Ja. Och sen om man har en formel som man brukar skriva ut efter. Som jag till exempel då, som nästan alltid skriver melodi först.
Mm.
Melodi, ackord, text, ungefär den ordningen liksom.
Mm.
Att vända på det då, men skriv en text då och sen tonsätt sen liksom.
Mm.
Det är alltid bra knep, men ibland så är det ingenting som funkar liksom. Det är så här, hela förra året förra året då satt jag, då hyrde jag en lokal på Rimersholm med, och så satt jag ett år och försökte göra klart liksom, dels göra klart låtarna till den här skivan som jag håller på med, och skriva åt andra liksom. Men typ jag skrev en och en halv vettig låt på hela det året, och då satt jag ändå varje dag liksom. Typ det, varje dag
det bara. Skulle knäcka den bästa liksom.
Ja, det var jag ju nästan på väg att göra också, men till slut så att förflytta sig är också bra, för jag skrev den där bra låten skrev jag typ så första veckan i den här lokalen.
Ja.
Och sen så åkte jag ut i skärgården på en sån här. Ja, det var jag och några andra så här, konstnärligt sinnade människor som åkte ut till ett ställe som heter Ekskäret, och så här, folk skulle skriva typ klart sina böcker eller ja, hålla på med sina låtar eller lite olika saker. Och då skrev jag två svinbra låtar den helgen liksom, och sen släppte det lite.
Ja.
Så att förflytta sig är bra.
Ja. Nu hoppar vi lite tid här, och det är väl bra så att inte podden blir 1000 år lång. Även om det är fantastiskt bra. Jag tänkte vi skulle hoppa till 2012. För då spelar du på Gröna Lund och kör några låtar på svenska.
Ja, just det.
Ja, och du skriver även då en tweet på Twitter om att här finns lite nya grejer. Och säger någon grej. Men det tog tid innan de kom ut.
Ja, det tog lite tid. Ja, men det är lite svårt för när man så här har hamnat ur hela karusellen.
Mm.
Alltså för när det är så här, ja, du är liksom uppe i varv, du släpper en skiva vartannat år, då går det liksom nästan av sig självt. Liksom.
Mm.
Men sen så efter min liksom senaste skiva då, The Tear Collector, som kom ja, när det nu var 2008 eller något sånt där, 7, 8, 9, jag vet inte ens. Dels hade jag inget kontrakt med någon, och så hade jag typ bestämt mig för att helt sluta med popstjärneriet, för att jag var som trött på det. Och hade liksom tagit ett beslut att jag ska bara skriva låtar åt andra, och sen får jag väl hitta på något annat att göra liksom. Så det beslutet var egentligen taget liksom, vilket var en extremt stor mental omställning för mig som jag velat göra det här sedan jag var 8 år gammal liksom. Och som hade gjort det liksom i 10 år då. Men sen så blev det ändå så här, så gick det några månader efter det beslutet, sen bara ja, så kom det en liten låt så man bara, fast det där var inget, jag ska inte ens skriva klart den. Så kom det någon till, jag bara nej, okej, okay, jag sätter väl mig och skriver då, fast ingen ska få höra, absolut ingen ska få höra. Så det tog liksom, ja, och sen så kom det fler och fler och sen så bara, men jag skriver väl om då, och sen, men jag ska väl göra en skiva då. Så bara själva den processen att så här, bestämma mig för att jag ens skulle göra det, det tog liksom 1,5 år. Och sen när jag väl började skriva så var det så här, ja, men hur vill jag att det ska, vad vill jag säga liksom, vad ska det vara för någonting, och hur vill jag att det ska låta, allting omkring det, för jag vill göra någonting som jag inte har gjort riktigt förut, fast ändå som är jag liksom. Och så testa med lite olika producenter och så fundera fram och tillbaka, hur ska jag börja mot, så den processen tog ett par år. Och sen är jag väl bestämt mig för att jag ska jobba med Pontus och Petter Winberg då. Och jag vill att det ska vara ungefär den här sortens låtar. Det var jag väl klar över för ungefär 3 år sedan. Sen har det liksom tagit tid att dels att hitta tid med Pontus och Petter, och sen också hur ska det släppas då, vem ska betala för det här kalaset. Så det är så här, du vet, och sen också när eftersom jag inte har något krav på mig från något håll liksom, att du måste släppa en skiva imorgon. Så då är det väldigt lätt att allt
det
där
drar
ut. Då är det väldigt lätt att allt det där drar ut på tiden.
Ja.
Och sen är jag liksom, jag har ett barn att hänga med, så att jag har liksom allt mitt, du vet, allt sånt där bekräftelsebehov och sånt där blir väldigt fyllt av det. Så det är ju också en grej. Nej, men det.
För sen om vi går fram till hösten 2014. Så är det några artister som åker till Bangladesh.
Ja, precis.
Och där gör du en låt som heter Ett hus i himlen. Hur var den? För där gör du verkligen en förflyttning. Kom den låten till där?
Ja, plats? Precis. Det var ju så jävla fint att få skriva den. Jag tycker den blev jättebra. För då var det ju så här. Då fick jag ju en uppgift av någon. Bra med uppgifter.
Ja.
Skriv en låt till det här programmet. Och då alla vi 4 artister skulle göra det.
Ja.
Och eftersom det var ju lite så här att vi alla skulle typ hitta på olika grejer med ungarna i barnbyn. Och eftersom jag då har jobbat med popkolla hemma så kändes det som en ganska naturlig grej för mig då, att då vill jag spela musik med några tjejer. Och så hade jag väl någon slags baktanke om att det vore kul om de hittade på en sång som vi faktiskt också kunde använda. Men jag visste inte riktigt om det skulle gå liksom. Men det första som hände nästan när vi träffades var ju att de hittade på den här refrängen. Melodi och text liksom, till Ett hus i himlen, och då är refrängen på bangla då. Och sen typ natten innan allting behövde vara klart där, så hittade jag på resten av låten. Men det är härligt när liksom, det är härligt med deadlines liksom, när man bara blir tvungen att nu ska det liksom. Och det ska, jag gillar det sättet så mycket liksom, när en musik ska fylla en tydlig funktion. Jag har gjort lite teatermusik och sånt också. Och det är också när det verkligen är så här, nu skriver du för de här minuterna, för de här scenerna. Alltså det är lite, det är klyscha liksom, men det föds ju verkligen mycket kreativitet ur,
när man får
ur begränsningar liksom, verkligen. Så jag älskar det liksom. De här egna låtarna som är till mig, som är liksom, de är ju jättesvåra att skriva ofta. För det är så, jag får skriva om vad som helst. Vad ska det vara? Liksom,
vad ska man
världen,
börja?
Liksom. Så det var ju ashäftigt. Och då var det ju skönt också, för då hade jag liksom börjat jobba med Pontus och Petter redan innan då. Så att när jag kom hem så då var det ju bara liksom att drämma in den på ungefär det sättet som vi hade jobbat med de låtarna, med mina låtar innan. Så att det var jättehärligt.
Ja. För sen så började ju komma, folk började prata lite om att du skulle släppa någonting på svenska innan sommaren och sånt där.
Ja. Ja. Men nu är det i alla fall bestämt, helt bestämt, ja, att singen, första singeln kommer 20 november.
Ja.
Det är helt
nu är det helt klart.
Ja. Ja, nu är liksom...
Du behöver inte vänta längre.
Ja, nej, men nu är det liksom...
Ja,
är det...
Du skickade ju 2 låtar där, fick lyssna lite på. En som heter Dra åt helvete.
Mm.
Som, det här är det värsta jag vet, fast samtidigt det roligaste när jag ska säga vad jag tyckte om den.
Ja. Spännande.
Ja. Ja. Jag lyssnar på det massa varv, och det som jag tänker på är väl egentligen att någon sorts att den ligger väldigt, väldigt rätt i tiden med massa näthat och såna här grejer.
Ja, så kan man tolka den.
Ja, ja. så började jag tänka liksom, att vara den här du sjunger, du vet ingenting om mig.
Ja.
Att vara helt så här, de säger till dig på något vis att, eller skriver om det är liksom näthat, att du är så här och du svarar, du vet ingenting om mig.
Mm.
Och sen så vänder du på det och bara, men låt mig dra åt helvete då.
Mm.
Det är liksom, så länge det är mitt beslut så får jag göra vad jag vill. Jag tyckte den var väldigt bra.
Kul.
Så.
Ja, nej, men den är verkligen skrivet. Egentligen så ville jag typ, ja, den där refringen kom för ganska länge sedan. Men så var det väldigt länge oklart vem det var som skulle dra åt helvete.
Ja.
Så, alltså bara den frasen hade jag jättelänge. Ja. Du kan dra åt helvete. Så.
Ja.
Men sen så var det när vi åkte ut till där, till skärgården, till Ekskäret, och satt och skrev, och så bara, nu ska jag fan skriva klart 2 låtar, så nu ska jag skriva klart den låten liksom. Så bara, ja, så liksom, ja, men vad ska det vara, nej, men nu skriver jag bara exakt som jag känner.
Mm.
Och det känns ju lite pinsamt att erkänna att man är så här rädd för att möta världen liksom, på något vis. Men, ja, men det var ju ändå så här en del av det jag gick och tänkte på. Liksom.
Mm.
Inte allt jag gick och tänkte på, men en del av det jag gick och tänkte på. Så att den är väldigt så ärligt känd och skriven. Liksom.
Mm.
Och sen har jag ju märkt redan liksom, att det, ja, som så många gånger förr, när man skriver så här från sin allra innersta kärna, så genast så kan folk relatera till det. Liksom.
Ja.
Jag spelade in en video till den nu i torsdags, kanske du har sett på Instagram möjligtvis. Och då är det liksom 10 andra kvinnor med i den videon, av väldigt så varierad, folk kommer från alla möjliga olika håll liksom. Några andra artister, någon är typ yogalärare, någon är dansare, en tjej jobbar med Röda Korset liksom, någon är sjuksköterska, alltså det är väldigt så här brett. Men alla de bara, ja, precis så känner jag.
Ja.
Liksom. Och det kan jag absolut, jag förstår absolut din tanke om näthat. Liksom. Och så kan man absolut tolka den, det tycker jag är helt
rimligt. Det är väl det där, just precis som du säger, tolkning, när det liksom kommer väldigt så långt inifrån en, då blir det blir både så privat så att det blir så både allmänt.
Nej, men för människor privat, liksom. vi är ju samma skrot och korn liksom.
Ja, ja.
Det är ändå så.
Ja.
Och det som är bra med att gå så in till sig själv är att då hittar man ju ofta de där formuleringarna.
Mm.
Så här, som man inte riktigt hittar om man försöker vara för generell, tycker jag.
Nej.
Så här, det blir inte lika intressant. Det blir inte så intressanta texter då ofta, tycker jag. Om man så försöker liksom redan i så här, ja, är redan i skrivandet stund att man säger, ja, men nu ska alla fatta vad jag menar liksom. Eller det är bra om folk fattar vad man menar, men att det är på något vis, eller inte det här med att alla fattar vad man menar, men just att när man bara undrar hur de tänker då liksom, bara, ja, men exakt så här känner jag och exakt det här var jag med om, då hittar man ju ofta de här bilderna och formuleringarna som gör att det blir, finns något intressant i det liksom.
Det är just, nu kommer du tillbaka till det du sa innan, det där att våga göra saker och inte tänka på att det ska bli bra eller dåligt eller vad det blir, utan att det blir det blir, och sen.
Ja, sen får man väl liksom censurera sig själv i efterhand i så fall.
Ja.
För det är rätt intressant, för det där har jag tänkt mycket på när jag har skrivit med andra, alltså hur man skapar en liksom bra miljö att skriva tillsammans med andra. Och det handlar jättemycket om det ju, att så här, hitta en stämning där alla vågar tänka högt. För man kan inte, de flesta av oss tänker liksom ganska många dåliga melodier och dåliga texter innan man kommer fram till den där bra texten. Och om man då stoppar sig själv hela tiden, då kommer man aldrig in i flödet.
Nej.
Så att det där är jag liksom formulerat liksom ganska tydligt då kring, ja, när jag skriver med andra. Men sen har jag börjat applicera det mycket mer på mig själv också när jag skriver att nej, men nu, det spelar ingen roll om den här raden blev dålig. Så jag skriver en till rad och så skriver jag en till. Och sen så får jag liksom redigera det och censurera i efterhand. Liksom. Men just när jag tänker och när jag skriver så försöker jag bara vara väldigt så här. Nu skriver jag bara. Nu skriver jag precis allt jag tänker på. Och det, oj, nu var det någonting som inte hade med saken att göra. Eller kanske hade det förresten. Och så hittar man grejer som man inte skulle, som man inte hittar när man är bara sitter och liksom försöker nagla fast den
på, där. När man tänker på formen för mycket från början.
Ja, när man tänker för mycket på att det ska bli bra. Mm. Det ska ju bli det i slutändan. Liksom. Mm. Såklart det ska bli det innan man släpper någonting. Jag ska aldrig släppa någonting som jag inte själv kände så här. Det här är liksom så fantastiskt. Liksom. Sen tycker man ju bara det ett tag och sen tycker man inte det längre. Men alltså, man måste ändå ha den känslan vid någon punkt. Liksom, att det här är max vad jag kan åstadkomma och det är max bra. Liksom. Men för att komma till den punkten så kan man inte vara så sträng mot sig själv. Liksom, under resan. Och det där tror jag man kan applicera på liksom, nästan alla sorts kreativa arbeten. Och också så här mellanmänskliga recensioner liksom. Eller mellanmänskliga relationer så Freudian slip. Nej, men att inte vara så hårda med varandra hela tiden liksom. För att liksom komma framåt och komma någonstans liksom. Vad var det du sa där? Liksom. Utan så här, man liksom var lite förlåtande och ha lite tålamod med varandra liksom.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.